Tack att du har fyllt oss med liv, Herre. Tack att du har gett oss livet. Men du också, inte bara gett oss livet, utan också fyllt oss med överflöd av liv, Herre. För det här livet, för det som du har, Herre, för oss, för det som du har planerat för oss var och en, Herre. Tack att du har gett oss liv, och du är liv i överflöd, och du är en stor Gud. Tack att vi får proklamera ut över vårt land, över vår stad, att du är stor. Du är en stor Gud. Vi får proklamera ut det över våra liv, våra omständigheter, våra familjer, Herre. Vår vardag, Herre. Alla de situationer som vi bär med oss in i den här lokalen, Herre. Tack att vi får sätta ditt namn, Herre, över de situationerna, Herre. Ditt namn, Jesus Kristus. Du är större, Herre, i Jesu namn. Tack, Herre. Tack att du har omsorg, Herre. Och tack att du har svar och du har lösningar in i alla situationer, in i alla omständigheter, Herre. Jag bara tackar dig för att du reser dig upp i båten också, där de som upplever att det är storm och det är fruktan och det är rädsla. Jag bara tackar dig för att du kommer och du talar till stormen. Du talar till stormen. Var stilla. Tackar vi också för att tala in i situationer. Var stilla. Tackar vi får tala in frid in i situationer där oro råder, där storm, där det blåser. Jag tackar dig att du är den som sover mitt i båten, Herre. Du är alltid frid. Du är alltid lugn, Herre. Tackar vi får ta del av det, Herre, in i de situationerna. Tack att du har frid in i varje situation. I Jesu namn. Tack att du rör vid dem så speciellt behöver detta just nu, Herre. Just nu, Herre. Tack att du kommer med din frid, Herre. I Jesu namn. Amen. 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 Mm. Tack så mycket. Varsågoda och hitta en plats. Din plats eller en annan plats går bra också. Underbart. Tack så mycket för fantastisk lovsång än en gång. Gott att se er alla. Roligt att få predika en stund här. Se vad Gud har tänkt och vad han vill göra i oss med den här gudstjänsten. Jag vet inte om det är någon mer som under den här veckan som har koll på att Idol drog igång igen. Du behöver inte räcka din hand. Det är sån här, är det en sån här kuggfråga nu? Ska jag räcka upp min hand eller inte? Så är det bra att jag kollar på Idol eller inte? Ja. Jag har kollat lite grann på Idol i alla fall i veckan här. Och det är fantastiskt att se dessa talanger. Fantastiska gåvor som vi har överallt i landet, eller hur? Fantastiskt att se vad Gud har lagt ner i människor. Kul också att se en del när de var i Göteborg här som man också känner igen. Tycker jag är extra roligt ju, faktiskt. Den här predikan, den föddes faktiskt ett fragment av det. Jag satt på gymmet och så såg jag, det var i januari. Det var länge sedan. Då var jag på gymmet. Gött. Så i januari då måste man alltid så köra igång igen, eller hur? Och nu har jag kört igång igen. Det är ju bra efter ett uppehåll under sommaren här. Men då satt jag på gymmet och så kom det en sån här rubrik från morgonsoffan. Så stod det så här: ikväll börjar jakten på Sveriges nästa stjärna. Och det var Talang som skulle dra igång. Och jag bara kände, jag blev så irriterad, du vet så här. Jag kände att det var någonting liksom i det som provocerade mig av liksom denna världens så här på något sätt inställning. Jakten efter nästa stjärna. Så där, nu ska vi hitta nästa, lyfta fram nästa stjärna. Och visst, det är ju bra, eller hur? Idol är ju bra på ett sätt, men det finns ju någonting där som jag tror vi alla ibland känner av att som också inte har med Guds rike att göra. För att det är ju så här, efter det så skriver jag ner så här: det är inte talangjuryn som avgör din ställning eller status. För det har Gud redan gjort. Det är inte han som avgör, eller vi som avgör vem som är nästa stjärna. För Gud ser inte på det sättet på oss som med stjärnstatus glasögon, utan Gud har valt och kallat dig. Och det heter den här predikan idag. Gud har valt dig. Om vi skulle sitta där eller vara på någon form av sån här uttagning, så vet vi att Gud skulle välja dig och han skulle välja mig till det han har kallat oss till och det som han har lagt ner i oss. För att du är utvald, det är de här tre punkterna jag kommer försöka hålla mig vid. Du är utvald, du är värdefull och du är unik. Det är så att idag så, vi lever i ett samhälle där talang och prestation premieras och lyfts, eller hur? Förr så var det ju mer den här typen av superhjältar, ni vet, så här. Det var ju mer det liksom som lyftes, tyckte jag i alla fall när jag var ung. Det var ju Stålmannen och alla de här liksom superhjältarna. Idag så, ja, idag är det liksom andra saker som är våra många gånger idoler, förebilder och hjältar. Och jag funderar ibland på liksom, vad är den här personen egentligen känd för? Min dotter nu, hon börjar ju liksom, hon är 9 nu och plockar upp grejer från skolan och sådär. Och nu var det liksom någon kompis i skolan. Hon har jättemånga följare på Musical.ly. Massa liksom likes. Det är liksom wow så. Det är ju liksom lite stjärnstatus sådär då i deras värld. Och liksom bara, men vad är hon egentligen känd för? Är hon känd för att hon är känd liksom? Eller är det liksom häftigt för att hon är känd? Och det här liksom är något som jag tror vi behöver liksom, det skakar om lite i oss. Vad söker vi? Vad söker vi liksom för någonting? För bekräftelse? Och vad söker människor idag för bekräftelse? Jag menar, man kan ju lägga upp lite nybakade bullar på Facebook, eller hur? Nu är det liksom lite mer min generation då, eller ja, hur, liksom senaste träningspasset och så här saker. Och få massa likes och få rätt mycket bekräftelse, eller hur? Och känna, wow. Så, jag känner mig bra. Jag får bekräftelse. Och jag tror absolut att det finns människor som är kallade till plattformarna och som är kallade som var artister och allt det. Och jag vill inte liksom stå här och vara en moralistgubbe som står och pratar ner och tycker att allting som är modernt liksom är, nej, det var bättre förr. Jag tror verkligen att det finns människor som är kallade där och det finns många som gör fantastiskt där ute också. Det finns människor som har en plattform på Facebook eller olika typer av sociala medier. Jag tror att vi kallade att på olika sätt vara där och befinna oss där. Men frågan är, var får vi vår grundläggande bekräftelse ifrån? Var söker vi liksom vår likes ifrån? Och vill vi bli kända av människor eller vill vi bli liksom vara kända av Gud? Skulle jag vilja säga liksom frågan då. Jag tror att alla har ju grundläggande behov av att vara sedda, att vara älskade. Och att liksom få bekräftelse. För Gud har skapat oss sådana. Gud har skapat oss som relationella varelser. Som är beroende av att känna bekräftelse i en relation. Och jag tror att det är så att de allra innersta behoven av det kan bara vår far, pappa Gud, faktiskt bekräfta inom oss. Får vi inte det behovet tillgodosett i relationen till honom, så tror jag att det kommer alltid vara en jakt på något sätt hos oss efter bekräftelse och att bli gillade. Att liksom få yttre bekräftelse. Och det är lätt att bli, vad ska man säga, missbrukare av den här bekräftelsen faktiskt. Kanske lite starkt ord att använda, missbrukare. Men jag tror att vi ibland kan tendera som människor att gå in i en form av liksom missbruk av andra människors bekräftelse. Och det skapar att vi ständigt måste upprätthålla detta. För att känna oss liksom bra och godkända. Och det gör att vi också hela tiden måste anpassa oss. Vad vi säger, vad vi gör. Och det byggs upp människofruktan i våra liv. Som styr oss. Vad ska människor tycka och tänka? Och man vill gärna hålla uppe det här positiva om oss. Och jag tror inte det är så Gud har tänkt, utan jag tror att han har tänkt att vi först och främst ska ha vår identitet i honom. Att vi är hans barn. Att vi älskar av honom. Och jag tänkte på det här bibelordet. Det var så gott, för Fredrik bad ut precis det här också när vi bad innan gudstjänsten här. Galaterbrevet 4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi alla får söners rätt. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande, som ropar Abba, fader. Vi rever ju lite grann, alltså Guds rike är ju, jag vet inte om ni håller med mig, men jag tycker när man läser Guds ord så är ju Guds rike är ofta Guds riket upp och ner. Tvärt emot. Tvärt emot det vi lever i, den tidsanda som vi ofta rör oss i och lever i och transporterar oss framåt i. Och jag skulle vilja säga att vi lever i en väldigt evolutionistiskt påverkad värld. Där kampen om den starkaste är väldigt mycket fokus. Jag tror att evolutionsteorin om det här naturliga urvalet, alla de tankebyggnaderna som har format flera generationer, att vi ser väldigt mycket frukt, tyvärr negativ frukt av det idag. Att mycket av det här tävlingstänket, det har sin rot i detta. Att vi, den starkaste vinner, den som har mest framgång, den som är mest populär, det är den liksom som också är, som är någonting. Och jag tror att det här är ju tvärt emot om vad Guds ord säger. Om vi läser och ser Guds rike. Jag ska läsa Matteus 20. Min första punkt här då är ju att du är utvald. Och det här är vingårdsarbetarnas lön är ju rubriken på det här sammanhanget. Det är Jesus som berättar en liknelse. Man skickar ut arbetare. Så kommer det arbetare tidigt på dagen. Jag kommer inte läsa alla verserna här. Men du kan själv hänga med eller titta i texten om du vill. Eller läsa när du kommer hem. Han skickar ut arbetare tidigt på morgonen. Och det kommer några drällande sådär. Nästan när de andra ska gå hem. Och sen när de väl ska få lön då. Då visar sig att alla får lika mycket lön. Och de som har varit och slitit hela dagen i hettande värme. Och blir jätteavundsjuka eller liksom. Inte avundsjuka, arga på de andra. Varför får de andra lika mycket lön? Som vi som har slitit hela dagen. Och då säger Jesus så här. Han svarar en av dem. Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska de sista bli de första och de första bli de sista. Alltså det här är ju riket upp och ner, eller hur? De sista ska bli de första, de första ska bli de sista. Och den som har presterat mycket mindre får lika mycket. För att Gud är så god och Guds godhet är för oss alla. Och jag tror att en av de sakerna som Jesus vill visa här, det är att han har kallat oss alla. Alla är utvalda genom Guds godhet att få ta emot av honom. Han har valt dig, han har valt mig. Vi lever inte i en inbördes tävling, utan vi lever i Guds rike. Där han har utvalt oss, var och en, eller hur? First choice. I pick you. Ingen annan, bara du. Men också det här, hur det kan vara så tvärtom. Att de som är liksom sist, de blir plötsligt först. Sen säger ju 2 Petrus 3:9 också. 2 Petrus 3:9. Att vi alla är kallade till frälsning. Han vill att alla människor ska bli frälsta, komma insikt om sanningen. Gud har kallat var och en. Gud har inte tänkt att några inte ska få tag på frälsningen och livet med honom. Utan hans tanke är ju att alla ska lära känna honom. Alla utvalda. Och så ska vi läsa Efeserbrevet 1:4 också. Och jag kommer läsa ur The Message. Ibland är det bra att läsa liksom, det här är ingen översättning, men att läsa olika översättningar och få liksom lite nytt ljus över texten. Det här är ingen teologisk, ska man säga, jag vet inte vad man kallar det för, men det är ingen översättning, The Message. Men jag tycker när jag läser den här att wow, jag får liksom nytt ljus över vissa versar på ett nytt sätt. Jag tycker det är så gott, för det är skrivet med en väldigt vardaglig text. Efesierbrevet 1 och 4. Välsignad vare Gud. Vilken välsignelse han är för oss. Han är far till vår Herre Jesus Kristus. Och i livet med honom skänker han oss himmelshög välsignelse. Långt innan han lade jordens grundvalar tänkte han på oss. Och riktade sin kärlek mot oss för att vi skulle helas och helgas av hans kärlek. För länge, länge sedan bestämde han sig för att adoptera oss som barn genom Jesus Kristus. Som han njöt av den tanken. Han ville att vi skulle få dela glädjen över de frikostiga gåvor han överöser oss med i livet med hans älskade son. Tack vare Messias offer, att han göt sitt blod på korsets altare, är vi ett fritt folk, fritt från alla straff och domar som våra missgärningar har dragit till sig. Inte bara nätt och jämnt fria heller, utan måttlöst fria. Han har tänkt på allt, ordnat med allt vi någonsin kan behöva. Låt oss veta vad han har planerat med sådan glädje. Han framlade allt för oss i Kristus. En långsiktig plan där allt fogas samman och förenas i honom. Allting i himlens höjd och allting på jordens rund. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Långt innan vi hörde talas om Kristus och hoppet väcktes, hade han oss i sikte. Han hade planer på ett underbart liv för oss. Som en del i det övergripande mål han förverkligar i allt, i alla. Om man kollar det här, jag har kollat lite grann det här ordet. Om att utvälja, att han har valt oss. Som vi läste här. Lite intressant att se på grekiskan. Då betyder det eklego, tror man säger. Att välja ut något åt sig själv betyder det. Det betyder att välja ut vad man har behag i och föredrar framför någonting annat. Tänk att Gud har valt ut dig och mig för att han har behag i oss och han föredrar oss framför någonting annat. Men det innebär nödvändigtvis inte, när jag läste om det här ordet, något nedsättande gentemot det som inte utväljs. Alltså det här är ju riket upp och ner, eller hur? Det handlar inte om att en framröstning eller en, nu vaskar vi fram guldet, nu ska vi utse nästa stjärna, eller hur? Det är ett helt annat tänk, att Gud har kallat oss var och en, men inte på någon annans bekostnad. Ordet ger uttryck för ett fritt val, ett val efter egen önskan. Men ett verkligt val, ett avgörande som är genomtänkt och grundar sig på förnuftet. Eklego, att utvälja. Jag kollar lite i Romarbrevet också. Romarbrevet 9 har vi väldigt mycket om det här med att Gud har kallat oss, utvalt oss. Jag ska ta några verser också i Romarbrevet 9. Ni kan slå upp det om ni vill. Och vi börjar i vers 8. Och att Gud väljer oss, det har inte med, i vers 8, med vår bakgrund. Liksom var vi kommer ifrån, står så här. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Till ett löftesord var detta. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Det är hans löfte. Inte vad vi har för bakgrund, vad vi liksom, bra bakgrund vi har och dålig bakgrund vi har. Utan att Gud har kallat oss. Och vi fortsätter i vers 9. Så handlar det inte om vad vi kan göra. Vad vi, hur bra vi är, hur dåliga vi är. Och vers 11, vi fortsätter vers 9 läste jag, 10 då. Men inte bara det, Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sade sig till henne, den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det är fantastiskt. Det beror på Gud, eller hur? Det beror inte på oss. Förutsättningar vi har. Vi kommer med olika förutsättningar, eller hur? Vi föds in i olika förutsättningar i livet. Men det formar inte vår framtid, eller hur? Det formar inte och ändrar inte på att Gud har kallat oss var och en. Och valt oss med sin vilja. Och det är bara genom Guds nåd och barmhärtighet, vers 15. Och hur skulle några kunna predika? Det är nog inte vers 15. Nu ska vi se. 9 och 9 hoppar över ett kapitel här. Här. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Gud utväljer oss och väljer oss, inte beroende på vår bakgrund, hur bra vi är, hur dåliga vi är i våra egna måttstockars ögon. Och inte heller genom vår egen vilja eller strävan, utan genom hans nåd och hans barmhärtighet som han utvalt oss. Och så det här också, första Korintherbrevet 1:27. Det här är också så otroligt bra, tycker jag. För det är också riket, verkligen riket upp och ner. Fast egentligen är det ju upp. Det är ju det här som är rätt, eller hur? Första Korintherbrevet 1:27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. Oh, gött. Nu känner jag att jag börjar platsa in. Är det någon mer? Jag kickar in här. För att låta dem visa står där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta de starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, att det som inte var till har Gud utvalt för att göra det till intet som var till. För att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Alltså vi lever ju verkligen i tidsanda, eller hur? Där det handlar är verkligen inte detta. Svaghet, allt sånt här som lyfts här, det är något liksom som ska bara stoppas undan. Den starka ska vinna. Den ska vaska fram liksom, det yttre. Eller hur? Men Gud ser inte alls så. Han lyfter den svaga. Han lyfter den som för världen liksom inte är någonting speciellt. Och det är så Gud. Det är så fantastiskt. Det är så Guds rike det här. För det som ingenting är, det har Gud utvalt. Gud har utvalt dig. Gud har utvalt mig. Oberoende av de förutsättningar vi har. Oberoende på de mänskliga förutsättningar vi har. Och det är därför som jag, samtidigt som jag kan tycka det är roligt att kolla på idol eller någonting, och samtidigt kan uppröras på insidan. För jag känner att det blir mer och mer tävlingsprogram, eller hur? Där man ska rösta ut varann. Det är en tävlande strävan. Och det är så mitt emot det som Gud har tänkt. Jag tror att det är bra att vara skicklig i sin gåva. Jag tror det är bra att utvecklas i sin gåva. Jag tror att det är bra att träna, att öva. Jag tror att det är bra. Det är inte det handlar om. Det är inte det som Paulus trycker ner. Paulus var lärd, eller hur? Han hade studerat mer än de andra. Han trycker inte ner kunskap eller visdom. Men när visdomen och kunskapen ersätter relationen med honom. Och när kunskapen och visdomen blåser upp och trycker ner andra människor. Då puttar undan Guds rik och Guds plan, eller hur? Det är bra att studera. Det är bra att vara vis. Visdom är till och med en av andens nådegåvor, eller hur? Visdom. Och det är bra att ha kunskap. Det är bra att kunna ordet. Det är bra att ha rötter. Det är bra att vara förankrad. Men det kan inte ersätta relationen till honom. Och det kan absolut inte stå i vägen för att Gud har kallat varje människa. Och där är inte kunskapen, hur mycket vi har i oss själva, avgörande. Utan det är Gud som är avgörande. För det Gud har gjort på korset och det som han har gjort för oss. Så det gäller alla människor. Det gäller dig och det gäller mig. Nu måste vi komma vidare här. Du är utvald, men du är också värdefull. Och jag tror att det här med människosyn är ju någonting som är mer aktuellt än någonsin. Jag läste någon skrev så här att där evangeliet sprids börjar alltid människovärdet att stiga. Det är väldigt intressant att se. Och när evangeliet och Guds ord monteras ner, då monteras också människovärdet ner. Och jag tror att det är precis det vi ser håller på att ske i vårt land, eller hur? När Guds ord börjar tappa liksom dignitet och lagar och så vidare förändras, där Guds ord plockas bort, så märker vi också att människovärdet på något sätt sänks. Och det är inte så Gud har tänkt. Och jag tror att det som Gud vill göra, det som han vill göra om dig och mig genom sin församling och genom det som vi kallar för väckelse, genom det som Gud har tänkt att göra, det är att den svaga, den fattiga, den utstötte ska lyftas. Och det är alltid det som sker när Guds ord går fram. Jag menar, vi tänker att det är någonting nytt, men det är det verkligen inte. Det är bara att se i romarriket, det är bara att se liksom hur man såg på barn, hur man såg ner på kvinnan, hur man såg ner på olika saker. Och hur Jesus kommer och bara lyfter människovärdet. Nu är inte längre någon man eller kvinna, alla ni ett i Kristus. Han talade med som jude med en ensam kvinna vid brunnen till exempel, vilket var bara otänkbart. Han bara gick över alla de här sakerna som var i samhället då. Han sa, låt barnen komma till mig, för himmelriket tillhör honom. Lärjungarna ville kasta iväg barnen. Och då stod att Jesus, han upprördes i sitt inre. Och det här ordet uppröras, som används där, ett jättestarkt ord på att bli upprörd, som bara omnämns, jag tror att det bara omnämns vid det tillfället i Bibeln, det kan vara något mer tillfälle. Han blev så upprörd för att lärjungarna ville visa bort barnen, för att barnen under den tiden var någonting som bara man inte räknade med. Men vad händer? Guds rike, Jesus, Guds riket lyfter barnen, eller hur? Lyfter in barnen. Jämställer värdet för olika människor. Man och kvinna, slav, fri, jude, grek och så vidare. Alltid det Guds rike drar fram så lyfts människovärdet. För att du och jag är värdefulla. Han talar om, han sätter liksom oss i kontrast till djuren vid många tillfällen. Se på himlens fåglar och så vidare. Är inte ni mycket mer värda än det? Vi är inte djur. Eller hur? Vi är inte någonting som har utvecklats ifrån djuren, utan vi är skapade av honom. Guds avbilder. Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han inte tag i det och drar upp det. Hur mycket mer värda är inte då ni än ett får? Så Jesus lyfter människovärdet. Du och jag, vi är kallade var och en. Vi är valda. Och vi är värdefulla. Och jag tror att det är något som vi ska stå upp för. Vi ska stå upp för människovärdet. Och jag tror att det kan vara människor här som är kallade att på olika sätt verka för det i samhället. För människovärdet. Vi har ju en kvinna som heter Rut Nordström i Uppsala som är fantastisk på det här. Som verkligen har jobbat för samvetsfrihet. Som lyfter frågor kring människovärde. Ja, jag behöver inte nämna alla de här områdena, för ni vet själva hur många frågor det är som berör människovärde idag. Som är så viktigt att lyfta. Jag tror att vi som församling ska lyfta det. Den sista punkten är du är unik. Och den ska inte jag tala så mycket om. Utan en film, ett filmklipp ska få tala för punkt nummer 3. Jag halkade över det på sociala medier. Halleluja. Ibland är sociala medier till välsignelse. Och jag blev så berörd när jag såg filmklippet. Och jag tror att det talade till mig väldigt starkt. Om att Gud har valt mig. Trots de förutsättningar och begränsningar som kanske finns i mitt liv. Så vill Gud använda mig. För han har utvalt mig. Och han har kallat mig. Och jag har ett värde i honom. Du har ett värde i honom. Och vi är unika. Gud har lagt ner unika gåvor som han vill att vi ska vandra i och kliva ut i och använda i frimodighet för att påverka det här samhället och den här världen genom att vi lever i honom, rotade i honom och har vår identitet i honom. Då behöver vi inte söka likes, eller hur? Visst, likes kan väl vara bra. Det kan vara kul. Men det är inte det som vi bygger vår identitet på, eller hur? Det är inte det vi bygger våra liv på, utan det är honom. Det är han som är klippan. Och jag tror att den stunden som kommer här sen med lovsång och så vidare, att vi ska pröva våra hjärtan. Och vi ska också ta emot av Gud om det är någonting som han vill röra vid våra liv. Som han vill upprätta kanske. Han vill styrka eller han vill lyfta. Så att han kan sända oss ut i honom, trygga i honom. Och också få en frimodighet. För jag tror att när de här sakerna landar och planterar i våra hjärtan så kommer vi bli mer frimodiga. Och är det någon mer än jag som vill bli mer frimodig? Mer våga gå på vattnet med honom? Amen. Och jag tror att det här skapar frimodighet i våra liv. När vi blir rotade i honom och vi förstår vilka vi är i Kristus. Så varsågoda och håll till godo. Ja. Jag tror många har sett det här innan. Nick, jag vet inte om man uttalar hans efternamn, Vujicic, tror jag. Life Without Limbs. Han är frälst och han får otroliga öppningar och dörrar. Han berättade i hans videoklipp om hur han talade inför företagare, banktjänstemän och någon som kom fram till honom som det går dåligt. Han hade jättekast på hans jobb på banken, men han struntade i det för hans 14-åriga dotter kände att hon bara var ful. Vad ska jag göra? Hjälp mig, sa han. Och han sa, jag vet inte vad jag ska göra. Men det bara tog tag i honom så att det här med identitet. Och hur han kunde bara få förmedla till de här som man kan tycka har allt. Framgång. Toppjobb. Men vad spelar det för roll? Om inte det viktigaste. Människovärde. Att Gud älskar oss om inte identiteten finns där. Och jag tror vi har en hel generation som växer upp med detta idag. En hel generation som bara bombarderas genom de här olika uttagningstävlingarna som finns. Genom så mycket utseendefixering. Jag tror vi har ett sånt uppdrag. Inte att förbanna mörkret. Inte att oja oss över att det är så fruktansvärt och det är så hemskt i Sverige idag. Nej! Gud har kallat oss till att göra en förändring, eller hur? Att vi ska sprida ljus. Vi ska sprida hopp. Och vi har en jätteuppgift att så in. Att människor älskade. Våra barn älskade. Och jag är så glad över kids. Att vi har kids. Att vi har arbete för barnen, för nästa generation. Vi har ungdomsarbete som jag tror ska utvecklas och växa. För vi behöver verkligen tala Guds plan in i människor. Tala hopp in i människor. Att Gud har kallat var och en och har en fantastisk plan. Du är vacker, du är unik och du är utvald av honom. För att göra en förändring här i världen. Och kan han, alltså det som är så starkt. Han som skulle kunna ha alla skäl i världen och bara liksom lägga sig ner. Han får vara en sån skillnad för människor. Gå gärna in på där lifewithoutlimbs.com. Det finns många videoklipp, mycket starkt där. Jag vill bara avsluta och läsa Jeremia 9:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.